Du lyssnar på Det där som nästan kväver dig av Chimamanda Ngozi Adichie i översättning av Ragnar Strömberg, inläst av mig, Katarina Everlöv. Cell 1. Första gången det var inbrott hos oss var det grannen, Osita, som klättrade in genom matsalsfönstret och stal tv-videon och Purple Rain och Thriller-videorna pappa haft med sig från Amerika. Andra gången var det min bror, Namabia, som fejkade ett inbrott och stal mammas smycken. Det var en söndag det hände. Mamma och pappa hade åkt till vår hemstad Mbaise för att hälsa på farfar och farmor, så Namabia och jag åkte till mässan själva. Han körde mammas gröna Peugeot 504. Vi satt bredvid varandra i kyrkan, som vi alltid gjorde, men utan att puffa på varandra och fnissa åt någons fula hatt eller trådslitna kaftan, för Namabia försvann utan ett ord efter omkring 10 minuter. Han kom tillbaka precis innan prästen sa: mässan är slut, gå i frid. Jag blev lite sur. Jag trodde att han hade stuckit för att röka och träffa någon tjej, eftersom han för en gångs skull hade bilen för sig själv. Men han kunde ju åtminstone ha talat om vart han skulle. Vi åkte hem under tystnad. Och när han parkerat på den långa uppfarten hemma stannade jag till för att plocka några exora blommor medan Namabia låste upp ytterdörren. När jag kom in såg jag honom stå blickstilla mitt i vardagsrummet. Vi har haft inbrott, sa han på engelska. Det tog en stund för mig att förstå att ta in det upp- och nervända rummet. Redan då tyckte jag att det var något teatraliskt över hur lådorna vräkts ut, som om den som gjort det ville göra intryck på dem som upptäckte det. Eller kanske var det bara att jag kände min bror så väl. Senare, när mina föräldrar kom hem och grannarna började strömma in för att säga ändå och knäppa med fingrarna och rycka uppgivet på axlarna, satt jag ensam på mitt rum och insåg vad den där kväljande känslan i maggropen betydde. Det var Namabia som gjort det, jag visste det. Pappa visste det också. Han påpekade att fönsterjalusierna öppnats från insidan och inte från utsidan. Namabia var egentligen mycket smartare än så. Kanske hade han haft bråttom att komma tillbaka till kyrkan innan mässan var över. Och att tjuven visste precis var mammas smycken fanns i vänstra hörnet av hennes stora metallkoffert. Namabia stirrade på pappa med dramatisk sårad blick och sa: jag vet att jag vållat er fruktansvärt smärta genom åren, men jag skulle aldrig kränka ert förtroende på det här sättet. Han sa det på engelska och använde onödiga ord som fruktansvärt smärta och kränka, som han alltid gjorde när han försvarade sig. Så gick han ut genom bakdörren och kom inte hem den natten. Eller natten efter. Inte natten efter heller. Han kom hem 2 veckor senare. Utmärlad och stank av öl, grät och bad om förlåtelse och sa att han hade pantsat smyckena hos Hausa-köpmännen i Enugu och gjort slut på alla pengarna. Hur mycket gav de dig för mitt guld? Frågade mamma. Och när han talade om det för henne tog hon sig om huvudet med bägge händerna och skrek: åh, Chimekboom! Min gud har dödat mig. Det var som om hon tyckte att han åtminstone kunde se till att få ett bra pris. Jag ville smälla till henne. Pappa bad Namabia att skriva en redogörelse. Hur han hade sålt smyckena, vad han hade använt pengarna till och tillsammans med vem han gjort slut på dem. Jag trodde inte att Namabia skulle berätta sanningen, och det trodde nog inte pappa heller. Men han tyckte om redogörelser, min pappa, universitetslektorn. Han tyckte om att få saker och ting skriftligt och prydligt dokumenterade. Dessutom var Namabia 17, med ett välansat skägg. Han befann sig i det där glappet mellan gymnasiet och universitetet och var för gammal för att få ett kokstryk. Vad annat kunde pappa ha gjort? När Namabia skrivit redogörelsen arkiverade pappa den i stålskåpet i arbetsrummet där han förvarade våra skoluppsatser och betyg.